Jag märkte idag i sångerna vi sjöng, jag vet inte om ni märkte det, så var det och återkom ordet heligt väldigt många gånger. Du är helig. Jag fick ett sms från min kompis som var i Indien och så skrev hon: Johanna, här är det allt annat än sekulariserat. Här är liksom allt heligt, de där heliga kossorna går runt på vägarna och det är tempel överallt. Och jag funderade mycket på det där och gör det i omgångar. Liksom, vad håller vi heligt i våra liv? Finns det något som på riktigt är heligt? Jag tänker judarna har sin sabbat liksom, där man på något sätt verkligen har någonting som vi har heligt. Och det kan man ju fundera över. Vad i våra liv håller vi heligt? Den här är för mig helig. Guds ord. Det kan låta så här fromt och gammeldags. Liksom, Guds ord är heligt. Men det här är för mig heligt. Det är liksom genom Guds ord och genom varandra som vi läser våra liv. Och vi ska nu läsa igen egentligen det som Rut läste för oss. Från Markus kapitel 10. Och det är om den här mannen som ägde väldigt mycket. Och vi står upp tillsammans. Så ska jag läsa. Vi pratade om det på musikdagen igår, att det hade fint med delaktighet. Och då var det någon som sa att det vore fint om någon annan läste texterna. Så det kanske vi ska ha på vår lista nu också. Som att vi har olika som läser evangelietexten varje söndag. Det tycker jag vi kan införa ni sen. En man som ägde mycket. Jag läser från Markus 10 och 17. Och han har alltså precis varit där med barnen och berättat om Guds rike. När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade: Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden, du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla och du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Visa aktning för din far och din mor. Mästare, sa mannen, allt det här har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa: Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar: Hur svårt blir det inte för den som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sa igen: Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra: Vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa: För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Amen. Varsågoda och sitt. Ja, man kan ju undra vad den här mannen har drabbats av eller vad han drivs utav. Och antagligen så har han ju sprakat, eller var det hos mig det sprakar? Det är det bra? Ja. Jag tänker att han antagligen ju då har hört de här orden som Jesus har sagt till barnen. Hur han har hört Jesus prata om Guds rike. Och han säger ju Guds rike tillhör sådana som det. Och i direkt anslutning till det här då så springer mannen emot Jesus. Och jag funderar lite på varför. Och jag tänker nog att han nog mitt i sitt pågående liv, i det livet som är hans, faktiskt inser det här att livet har ett slut och att de här stora tankarna ramlar över honom. Kanske överraskar honom. För det låter ju nästan lite desperat. Han springer fram, faller ner och säger: Gode mästare, vad ska jag göra för att finna evigt liv eller vinna? Och så tycker jag mig se honom stå där med sin skyddsrustning utav pansar på. Han lever ju ett bra liv. Han gör det han ska och han håller buden. Och nu vill han bara att Jesus ska bekräfta honom. Och tala om för honom vad det är han ytterligare måste göra. Alltså, vad ska jag göra för att få evigt liv? Men efter en stunds samtal med Jesus så är det ju som att luften går ur. Rustningen ramlar av. Och han står där, avklädd och avslöjad. Här handlade det inte om det han trodde. Att det var ytterligare en sak som skulle göras. Läggas till, ytterligare en pusselbit som skulle på plats. Det skulle dras bort. Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad iväg, för han ägde mycket. Jag hittade en artikel i DN som presenterade en studie från ett universitet i Virginia i Charlottesville i USA. Och det var forskare som hade gått samman och tittat på den här studien. Och studien visade på att människan hellre lägger till än drar ifrån när hon ska förbättra någonting. Och det visade också att man tycker bättre om de förslag som innehåller idéer om att lägga till nya saker. För att dras bort så krävs det mer mental ansträngning. Och just i det här fallet så hade de bland annat då gett personerna ett legobygge. Och så hade de väl sagt, och nu kommer det ramla ner någonting här. Och du ska liksom se till så att den här byggnaden inte faller sönder och samman. Och det alla hade gjort, det var faktiskt att addera till legobitar istället för att dra ifrån. När det skulle visa sig att det var genom att plocka av vissa bitar som det bästa skyddet skulle bli. Och forskarna funderade lite över vad det här beror på. Och det de kom fram till, det var att människan helt enkelt är konstruerad för att lägga till. Det verkar liksom som att det är människans standard. Och då funderar jag ju lite vidare och försöker tänka på det liksom ur bibliskt perspektiv. Och då tänker jag att det har kanske med att göra att vi aldrig är nöjda. Att det är det som är människans liksom grundsynd. Att inte vara nöjd och att inte vilja ha mer. Jag tänker på människan där i tidernas begynnelse. När de liksom har allt de kan få. De får äta av allt. Utan en enda sak. Och det kan de inte låta bli. De hade ju allt. Ändå kunde de inte låta bli att addera till någonting. Människan som aldrig nöjd. Att lyssna i tro. Idag ska vi fundera över vad det innebär att lyssna till rösten av Jesus när han säger mindre, inte mer. Dra ifrån, lägg inte till. Och så ska vi fundera över ordet ett fattas dig. Och jag vill börja med ett fattas dig. För redan här så börjar vi utmanas. Om något fattas mig, då borde man väl rimligtvis behöva lägga till något. Men nej, så här är det ju då inte i Guds rike. Där allt riket tvärtom skulle man kanske kunna kalla det. Det som fattas kan egentligen inte läggas till. För det finns redan där. Om vi är villiga att sortera bort och öppna upp. Och det är gemenskapen med Gud själv. Gud som är där före oss, som visste om oss redan innan vi föddes. Jag vet inte om Jesus med flit prövar mannen när han nämner något av budorden. Det finns nämligen ett budord som Jesus inte säger här. Jag vet inte om ni noterade det. Men som han återkommande upprepar och som vi finner grundorden till i Mosebok 6 och 4. Shema, Israels trosbekännelse. Redan några kapitel efter här så frågar några fariseer så här från Markus 12 och 28, alltså bara två kapitel efter. Vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade, det största är detta, hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Hör, Shema. Lyssna. Hör intelligent, urskilt, uppmärksamt. Alltså det som kännetecknade israeliterna, det som sedermera kom att bli judarna, det är att de är ett lyssnande folk. I andra kulturer och religioner från Mellanöstern så var synen det viktiga. Men Israels folk var kända för att lyssna. Det är någon som säger att ordet lyssna finns flest gånger i Bibeln. Jag vet inte om det stämmer. Jag hittade inte liksom tillräckligt många källor för att bekräfta det. Men lyssna, hebreiskan har ju två rötter. Och ett av dem är ett verb som betyder att höra, att lyssna, att lyda eller till och med att lära sig. Så djupast handlar det om att älska och lyssna till skaparen, till Gud själv och att lära av honom. Som ju redan finns där. Alltså Gud är ju redan på plats här. Men Jesus vet ju att mannen lyssnar och finner tröst i andra saker än Gud själv. Avgudarna som kan ha alla möjliga skepnader. Och i just den här berättelsen med mannen så handlar det om pengar, rikedom och saker. Både pengar och saker, det är väldigt svårt att ha och inte samtidigt lita på dem. Lyssna till dem. Uppmaningen till mannen, sälj allt, är ju inte generellt. Alltså en generell uppmaning till alla. Han säger inte det till exempel till Marta och Maria. Jag tänker Marta och Maria var han ju hos ganska ofta. Det står ingenstans i Bibeln att han uppmanade dem att sälja allt och ge till de fattiga. Så uppmaningen är ju personlig, men ändå generell. En rik man kan inte komma in i Guds rike. Men det kan å andra sidan ingen annan heller på egen hand. För det är Guds nåd som gäller och den gäller alla. Fattig som rik. Så hur kan vi då lära oss att lyssna till rösten av den sanna guden? Och vi kommer strax tillbaka till det. Men först så vill jag bara att vi ska förstå atmosfären, ljudbilden eller lyssnandet. Eller där det här lyssnandet utspelar sig i den här berättelsen. Jesus såg på honom med kärlek. Och sa, ett fattas dig. Som mitt i lärjungarnas förskräckelse säger, för människor är det omöjligt men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Alltså mellan den här liksom skarpa tillsägelsen mannen får. Jag tänker mig som en sandwich lite så här. Liksom. Vi har ett överlager och vi har ett underlager. Här har vi Guds kärlek och här har vi Guds kärlek. Och mellan det ligger utmaningen. Det som Jesus utmanar mannen till. Det finns en kärlek och i den menar jag att vi helt frimodigt kan gå in och tala och lyssna. Här kan vi våga vårt liv och se vad vi behöver utmanas i. Vad som behöver plockas bort, dö för att annat ska få liv. Alltså det Jesus vill i mötet med mannen, det är ju inte att straffa honom eller sätta dit honom. Jesus vill alltid befrielse. Det var ju därför han kom till oss. För varje enskild människa vill han befrielse. Och för församlingen, sitt folk, vill han befrielse. Att lyssna i tro, det är bland annat att våga släppa taget om avgudarna. Alltså avgudarna som i själva verket är stumma. Blinda och inte ett dugg intresserade av oss. Inte ett dugg. De har varken öron, känsel eller lukt. De är stumma. Och som lurar oss att tro att det ger en trygghet. Jag kan inte låta bli att se den här guldkalven framför mig. Som israeliterna gjorde när de tyckte Gud kändes för långt bort. En stum, kall, gul, ful, det kanske den inte var, men en avbild liksom. Att lyssna i tro, det är att ha öron och ögon och sinnet uppmärksam på rösten av anden. Anden som inte ger oss några synliga garantier, men som utmanar oss att ta ett steg i tro på att det finns inte bara något, utan en som bär. Hör Israel. Herren vår Gud, Herren är en. Jag har hamnat i Uppenbarelseboken den sista tiden. Det är ju en otroligt märkligt, spännande, vacker, lite skrämmande bok. Som man inte bara läser som kvällslektyr innan man går och lägger sig. Eller det kanske ni gör, det vet jag inte. Men för mig, jag får liksom, ja, jag tycker den är utmanande. Men där har vi bland annat det här, och det här tycker jag är vackert. Hör du som har öron vad anden säger till församlingen? I The Message, alltså den här boken paragrafen som jag brukar läsa i parafrasen, står det så här: har du öronen öppna? Lyssna då till vinden som viskar, anden som blåser genom församlingen. Anden är ju inte något som cirkulerar fritt. I första Korinthierbrevet står det så här: ty det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Och anden pekar alltid på Jesus, så är alltid en återspegling av rösten av den gode herden. Så efter en lång så här liten utsväng så går vi tillbaka. Hur lär vi oss då att lyssna till rösten av Jesus? Herden, jag älskar det uttrycket på Jesus. Jo, genom anden. Och genom att urskilja. Och kanske den urskiljningen innebär att vi först måste sila ut vad vi inte ska lyssna till. Det vill säga vad vi ska dra bort, inte lägga till. Wilfrid Stinnesen skriver så här, en munk som inte lever längre: man lyssnar inte till Gud genom att förnimma hans röst, utan genom att sluta lyssna till allt annat. Liselott Johansson, några av er är bekanta med henne, skriver ungefär så här: i tystheten, i den tysta bönen, får andra världar en möjlighet att tala. Lyssnandet är en mental process som handlar om förståelse. Och tittar man på forskning så brukar man dela in lyssnandet i olika nivåer. Och den sista, men dock inte den minsta, är det aktiva lyssnandet. Och det är den mest kraftfulla nivån av lyssnandet. Men också den mest ansträngande, eftersom den förutsätter koncentration, uppmärksamhet, både mentalt och känslomässigt. Hela uppmärksamheten ligger på talaren och det talaren säger. Vi blir involverade, engagerade, ställer frågor och vill veta mer. Talaren som Jesus och vi som det lyssnande folket. När jag sitter och förbereder mig så ringer telefonen och det är min vän Daniel från Etiopien, en etiopisk man. Han ringer med jämna mellanrum och han har en fru som heter Sahail. Och det är en bönekvinna utav rang. Och han berättar lite vad som är på gång och vill att jag kommer ner vecka 17, för då ska de inviga den nya kyrkan i Awassa. Och sen säger han så här till mig, och det sa han senast vi pratades vid också: du vet, nu samlas kvinnorna, Sahail och hennes kvinnor, nu fastar de och ber den här veckan också. Vad vill du liksom att jag ska skicka med dem in? Vad ska vi be för? Vad ska vi fasta för? Vi ber och fasta för dig och för Håkan, och så nämner han mina barns namn. Och jag säger: be och fasta för våra ungdomar, säger jag. För att människor ska få sin törst släckta. Och så tänker jag i samma andetag: käre gode Gud. Jag kliar mig håret, för jag tänker bara på mig själv. Alltså, hur långt ifrån liksom, jag menar inte att vi är långt ifrån Gud, men alltså ändå. Märker vi inte hur fullpackad vår resväska är? Den är liksom knökafull. Ändå får vi inte ta med oss den in i evigheten. Skulle någon av oss överväga en veckas bön och fasta i vår församling? Alltså jag bara undrar, skulle jag det? Vad skulle jag behöva plocka bort för att kunna be och fasta en vecka? Är jag ens villig att betala det priset? Det är bara att fundera över. Det var samma sak med min massör, hon är från Kenya. Förra påsken, hon låg där och knådade mig: do you fast in your church? Jag bara: va? Fastar ni och ber? Jag bara: va? Fastar ni inte och ber? Och jag bara: nej, men det gör vi inte. Eller i alla fall inte som församling. Det är kanske någon av er som gör det ibland. Men det, liksom, jag har börjat fundera över det där. Liksom. Ett saknas dig. Lägg ifrån dig mobiltelefonen och följ mig. Johanna gick bedrövad därifrån, ty hon använde mobiltelefonen ofta. Mobiltelefonen och allt som finns i den där lilla burken, alltså fattar ni hur liten den är? Så svår att ha och inte lita på. Jag litar på den för jag ser vad mina barn är. Jag öppnar SVTs nyheter och ser om det är svarta rubriker eller röda rubriker. Alltså en liten burk. Tror ni att den är överhuvudtaget intresserad av hur du mår, känner och tänker? Nej. Det kanske inte var någon överraskning, men det tål att upprepas och funderas över. Ett saknas dig. Sluta jaga andliga kickar och följ mig. Plocka bort alla serier och följ mig. Ge bort allt du inte behöver och följ mig. Sluta tala osant om dig själv och andra och följ mig. Och nu den sista som är så skrämmande så att jag vågar nästan inte läsa upp den. Sluta, ta bort alla verksamheter och följ mig. Så har Gud sagt det till någon församling någon gång? Jag vet inte. För jag tror inte ens att vi vill lyssna på det örat. Och jag vet inte ens om vi ska det. Men jag tänker bara att det är utmanande att få tänka så. Vad säger Gud? Och det är ju bara tillsammans vi kan urskilja det, inte på egen hand liksom. Så står vi kanske där och undrar, vad ska vi göra för att få evigt liv? För att stilla vår oro och finna frid. Rustningen är på. Nu då? Nu är det bara en liten pusselbit till som behövs. Jesus säger, ni kan ingenting göra. Bara vara. Vara med mig. Lyssna och följa. Och det gäller varje människa. Och det gäller församlingen som helhet. Lyssna och följ. Kanske ber han att skala bort, inte lägga till. Allt i syfte att befria oss. Inte trycka till oss. Inte för att lägga ytterligare måsten på oss, utan för att göra oss lätta. Och för att världen genom att se på oss ska se vem Gud är genom Jesus Kristus. Vad är vi villiga att dra ifrån? Vill vi hellre ha Jesus än silver och guld?